Röda tugor och på villande mor, där fyr ur skogen susar susilull och susilo. Där kan du se dem en och en och stund om två och två, på lingon röda tugor komma dansande på två. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon, det är flickorna som valm och blom och lilja och fjon. Ja, det är flickorna i Småland, Susilull och Susilon, som går vallande och trallande på villande Mon.
Du lyssnar på NR Småland, en del av Nordisk Radio.
Ja, god förmiddag blir det ju. Ursäkta, spelar in här på kvällen den 19 februari år 2020. Och av en händelse råkar det vara det 20 avsnittet av Nordisk Radio Småland. Den 20 så är ju även födelsedagen, fast då i april, för en man som har betytt mycket för världshistorien. Den 20 april år 1889 föddes ett litet gossebarn i Österrike. Med det sagt så får jag väl ta och presentera den övriga besättningen på NR Smålands skuta. Båten som tar igenom kulturmarxism, batikhäxor och allsköns bråte mot en trygg framtid i ett nationalsocialistiskt Norden. Och jag börjar som vanligt med dig, Hampus. God dag, Hampus. Hur är det med dig?
Jo då, det är bara bra. Det ser fram emot att spela in ännu ett avsnitt av radio.
Ja, har du fått i dig kaffe då?
Ja, det har jag. Jag har druckit 2 koppar här nu på 10 minuter.
Det låter bra. Då orkar du nog med mest hela programmet.
Det tror jag.
Och så har vi vår andra medarbetare, eller tredje, hur man nu vill välja. Robert, hur står det till med Robert då?
Jo, men det är bra. Jag sitter också här med en kopp kaffe. Och...
ja, det är bara jag som inte har kaffe. Men det beror ju på att jag inte dricker kaffe på kvällarna, för då får jag vissa sömnproblem. Och sen vid spakarna så har vi som vanligt producent Viktor. Som kanske har hört på tidigare avsnitt, så sköter han ju sin uppgift. Excellent, bra. Men jag tänkte faktiskt, innan vi nu går in på det ordinarie programmet, tänkte jag att det är ett ganska aktuellt ämne. Vi har ju alltid pratat om det evinnliga regnande. Har ni haft regn idag?
Ja, det har regnat i stort sett hela dagen.
Ja, Robert.
Samma här. Jag skulle ha städat firmabilen, tycker jag. Hela den här veckan, men varenda kväll man kommer hem så det bara öst ner, så man har inte varit så jättesugen på det.
Ja. Och nu har ju äntligen meteorologerna också kommit på att det har ju faktiskt regnat. Mm. Det har regnat så pass mycket så att Växjö har slagit rekord. Det tidigare rekordet var från 1990, då det kom 103,2 mm regn under hela februari. Och hittills i februari, med 10 dagar kvar på månaden, så har det kommit 106 mm regn. Och 106 mm regn, det säger ju inte så mycket, men om jag inte är ett missminne, men ska det ju vara 1,6 deciliter decimeter regn per meter. Är jag helt ute och cyklar?
Ja, var det 106 mm så är det ju 1 decimeter och 6 mm. 1,06.
Ja, det kanske det blir.
Men det, ja, tänker man sig att det ligger så mycket vatten på marken utomhus, överallt var man än tittar, så blir det ju rätt mycket vatten av att.
Ja. Ja. Det är 1 decimeter vatten alltså över hela marken som har kommit på då 19 dagar. Och slår man ut det på 19 dagar så blir det alltså 0,5 centimeter om dagen ungefär då. Mm.
Men alltså jag så, vad var det, någon tidningsartikel i Smålandsposten och någon gubbe som hade någon sommarstuga precis jämte typ en å eller så. Och de vågade inte åka därifrån för de stod där och vaktade, för det var ju på väg att bli översvämning och svämma in i källan på huset David. Och jag kommer inte ihåg hur många kubik i sekunden det var de sa gick igenom där, men det var runt 70 kubik i sekunden. Kan du förstå hur mycket vatten det är?
Ja, jag vet. Det är,
sanslöst. Det går inte att greppa bara.
Vilken år var det?
Jag vet inte. Jag kan, om jag får lite tid på mig, kan jag leta upp artikeln.
Ja. Jag vet, för jag vet Emån, de har ju när det är högvattenstånd så har de ju, vad tror jag, 300 kubikmeter per sekund, men då är det ju riktigt, det är ju största vattendraget i Småland, så att alltså 70 kubikmeter i sekunden, alltså det är ju enorma mängder.
Alltså när man ska försöka få sin bild av hur mycket det är, så brukar jag tänka en kubikmeter, det är ju som de här genomskinliga tunnorna, om ni har sett dem som man fraktar kemikalier i.
Ja.
Så tänker man sig 70 sådana jävla tunnor liksom. Det får ju inte plats på en lastbil. Och så bara swishar förbi på 1 sekund. Det är ofantligt.
Det är fruktansvärt. Ja, det är helt otroligt. Vilka mängder. Ja, det ser man ju när man åker det här, tar 25an och kör mot Nivå och Kalmar. Alltså maderna i Madersjö, de är ju översvämmande på bägge sidor vägen. Man får ju bara hoppas på att de har byggt vägen rätt där så att det är dränerat redigt, så att det inte blir ett slukhål mitt i vägen bara. För det är ju 100 där i alla fall. Bäst för att du kommer köra i 100 där, så bara flopp så försvinner du bara rätt ner i ett hål.
Ja, men det ser man ju också när man är ute och åker nu liksom. När man kollar runt på åkrarna och det här som ligger. Jag menar, på vissa platser så ser det ju ut som, ja, det är som små sjöar.
Ja.
Jag tänker det måste vara väldigt roligt för bönderna.
Ja, det blir inget tidigt vårbruk.
Nej, det blir ju inte det.
Men de sa nu på tvn här i morse att i år så kommer det inte södra Sverige att få meteorologisk vinter. Mm. Och det är väl 5 dygn i sträck med under 0.
Okej. Okay.
Och så påstår man att det var första gången, men det tror jag faktiskt inte, för jag kan minnas, om inte jag helt missminner mig, så har det varit tidigare vintrar då det aldrig har varit mer än ett par, tre frostnätter i stort sett.
Mm. Jag skulle precis komma till det, där var ju den gammal vaktmästare som heter Hasse.
Ja.
Och han har ju berättat för mig att om det var på 60-talet så hade de ju 2 vintrar i rad. Där det var alltså gröna vintrar, de fick gå och beskära häckarna för de fortsatte växa hela vintern.
Ja, det ser man att de ljuger ju. Alltså, folk har ju sån selektivt minne så att de minns ju inte vad som hände förra vintern nästan. Mm. Och säger någon på tv då att ja, nu är det katastrof, global uppvärmning och nu får vi ingen vinter i år. Och det har aldrig hänt förut. Nej, men det har ju aldrig hänt, säger alla då.
Men det måste ju finnas några, så alltså, man har ju hållit koll på vädret i flera hundra år. Det hade varit kul att se en lista på temperatur, för det måste ju finnas registrerat vintrar som har varit väldigt milda. Det hade varit kul att se hur ofta de kommer. Det är typ med en 30 år emellan, eller 40 år emellan, eller 100 år emellan. Om man ser något mönster där.
Ja, men sen så har de ju inte... Sen kan man ju fråga sig också, hur tillförlitliga är då temperaturmätningarna som var 1893 jämfört med vad de är idag. Eller rätt sagt, hur tillförlitliga är de idag? För att det är ju inte en siffra som stämmer rätt ibland.
Mm. Så det. Ja, de måste ju upprätthålla den här agendan om den pågående globala uppvärmningen. Liksom.
Ja, ja, det är det viktigaste. Det är ju prio ett nu. Det är bara för att folk ska glömma mångkulturen och alla problem den har. Ja, men nog talat om vädret. Hittade du ån förresten, Robert?
Nej, det har jag inte ens börjat med.
Nej, men då...
Du får lugna dig.
Då skippar vi ån och går vidare till nästa segment. Och det är ju vad som har hänt i nästet. Det är ju... Några stycken av oss här som har varit på en liten resa. Så jag vet inte vem ska börja. Vill du börja, Hampus?
Ja, jag kan väl börja lite smått. Den här lilla resan hände i lördags. Och det blir ju lördagen den 15. Och dagen började ju ganska tidigt. Och satte mig i min bil och började åka söderut under morgonen och gjorde lite stopp på vägen och ja, efter ett tag då så befann jag mig i Växjö där jag mötte upp lite andra kamrater och sedan så stuvade vi om lite grann och fortsatte, ja, det blir väl lite sydväst.
Ja, vi är ganska rakt västerut.
Ja, det kanske det är.
Jag vill ha till.
Ja, och ja, vi fortsatte köra i ungefär en timme och tre kvart. Och till slut så befann vi oss i Halmstad.
Ja,
och
lämnade Smålands trygga skogar för västkusten för en dag.
Precis. Och när vi hade kommit till Halmstad så mötte vi upp kamrater från andra nästen. Det var näste två och näste tre som vi mötte upp på plats. Och vi gjorde oss i ordning för dagens aktivitet då, som började med en offentlig flygbladsutdelning. Och ja, det var väldigt trevligt faktiskt. Det hände en hel del under dagen. Och vi hade ju faktiskt hyfsat bra väder ändå. För det blev ju lite uppehåll när vi var där nere. Så vi slapp ju regnet.
Ja, det är ju lite... Det regnade ju konstant från det jag satte med bilen i alla fall, så regnade det konstant tills vi kom till Halmstad.
Mm.
Och jag tror precis han parkerade bilen när det slutade regna.
Ja.
Sen regnade det ju konstant från det vi satte oss i bilarna och körde hem igen. Så ja, det var ju positivt.
Ja, nej, som sagt. Men det kunde varit värre, det kunde ju varit snöstorm och hagel. Man får väl se det så.
Ja, jag tror i nuläget med allt jäkla regn vi har haft så hade jag nog föredragit snöstorm.
Ja.
Det hade varit trevligare. Det hade varit vitt och fint därför.
Ja, precis.
Nej, sen
hände det ju som sagt lite andra spännande saker under dagen. Många intressanta diskussioner. Ett par... idioter fanns det ju också.
Ja, jag tänkte att jag skulle komma till den sen. Men ta ja. Den.
Nej, men den kan du få ta sen, Magnus. Men det var ju någon gammal gubbe på cykel som cyklade runt. Och han måste väl ha varit oerhört lite stalkervarning på honom. För han cyklade förbi första gången och började gama och skrika. Sen så var han där en 5-6 vändor till och cyklade runt på torget och pratade med olika aktivister då. En riktig sån här, han var nog inte riktigt som han skulle, den farbrorn, tror inte jag.
Nej. Ja, det var någon annan jag såg där som inte heller verkar, som jag har fått berättat för mig, inte heller verkar vara riktigt. Som var väldigt närgången mot en av filmarna på plats.
Mm.
Om den han... Ja, vad ska man säga om den? Han ville ju liksom inte... Han ville inte vara med på film. Det var så mycket fattig i alla fall. Det jag hörde och... likförbannat så ska han ju hålla sig kring filmaren.
Mm.
Och då när han blev tillsagd att flytta på sig så... Ja, då började han ju veva. Skulle väl ställa till bråk där och blev väl lite mildare tillrättavisad till att börja med. Men det tog väl inte många sekunder förrän dåren försökte attackera den som filmade och då fick han ju en lite mer rejäl tillrättavisning.
Mm.
Det är ju så att man rör inte oss och man rör inte våran utrustning och man angriper inte en kamrat utan att riskera att få något tillbaka. Ja. Det var i stort sett vad som hände. Sen försvann de därifrån.
Ja, nej, som sagt, det var väldigt händelserik dag på så sätt. Och det här med folk som blir sura över att man filmar är ju alltid ett fenomen som man aldrig slutar förundras över. Och det är ju vanligt med samma visa. De vill inte vara med på film. Så antingen så går de fram och så är de oerhört otrevliga och ställer till en scen. Eller så försöker de ta kameran eller något i den stilen. Och det är ju liksom lite så att ställer man sig och börjar gapa och skrika eller ska försöka ta utrustningen eller börja knuffas runt och ha sig. Då
hamnar man på film.
Ja, precis. Istället för att bara gå därifrån.
Ja. Nej, det jag tycker var roligast, det var ju när polisen väl kom till plats, för det gjorde de ju efter en lag, men det tog en bra tid innan de kom.
Mm.
Det var väl det, först kom det ju en civil hundpatrull.
Ja, just det.
Så kliver ut en polis och går upp när öppnar bakluckan och tar ut kopplet, men någon hund det fanns det inte.
Nej.
Sen gick han omkring där på torget och på gatorna och såg mest ut som en person som ute och letade efter sin bortsprungna hund. Det var vad jag såg av honom. Jag tycker det var ett mycket märkligt beteende.
Han var väl som sagt så exalterad så han åkte utan hunden.
Ja, precis. Vi sa det. Han var, äntligen hände det. Ja, jag får använda hunden mot nazister. Ja, och så drar han iväg. Vet du, kanske jag kört ifrån Varberg eller någon annanstans. Och så kommer han fram och jävla glömde hunden. Så han gick omkring där med kopplet och låtsas att han hade hunden med sig.
Ja.
Ja, nej, sen så efter några timmar så avrundar vi hela aktiviteten och den får vi se som lyckad.
Mm.
Det var ju mycket folk. Vi var ju mycket folk med mandroller och faner. Många utdelare. Trots det dåliga vädret så var det väl förhållandevis bra trafik. Som... med folk där och sen stod ju en banderollen då. Det var väl några bussplatser där ganska centralt i Halmstad. Så det var ju väldigt många som såg den där banderollen. Så det var ju en lyckad plats att stå på.
Det var det.
Sen var vi, åkte vi väl ut i Bonvischan där i Halland. Till någon lokal där som vi åt lite mat och förde lite diskussioner och... Och jag säger som jag brukar göra, att vill ni veta vad vi diskuterade så kommer ni inte få veta. Men vill ni vara med på nästa diskussion så det första steget det är att ansöka till Nordiska motståndsrörelsen. För den diskussionen, den gick inte av för hacker. Det kan jag lova. Vad säger du, Hampus?
Ja, nej, som sagt. Det är alltid oerhört trevligt på såna här tillställningar och väldigt lärorikt och intressant. Så jag måste instämma med Magnus där liksom att är ni intresserade så skicka in er en ansökan. Det är ingenting man ska vara rädd för. Det är inte så att det stövlar in en massa nazister mitt i natten och kastar en huva på dig och släpar ut dig i skogen där det blir korsförhör.
Jaså, så gick det lite till när jag gick med.
Jaså, är det andra tiden nu, Magnus?
Jaha, ja, det är klart. Ja, det var ju några år sedan. Nej, det gjorde det inte. Bara så att alla förstår, så gick det inte till, utan det går väldigt civiliserat till. Och du förbinder ju inte någonting med att skicka in en ansökan. Du förbinder ingenting med att träffa oss. Och det enda som händer är att vi får träffa oss. Vi pratar, diskuterar. Vi ställer frågor, du ställer frågor. Och sen så får vi lite betänketid från bägge håll. Och är det så att det stämmer åt bägge håll, så blir det ytterligare ett möte. Och där bestäms att du ska gå med då eller inte ska gå med och vilken aktivitetsnivå du förväntas lägga dig på. Och även om du nu skulle gå med, så är det ju, vi ser ju att alla som går med i organisationen gör det på livstid. Men nu ser inte verkligheten sån ut tyvärr, så att går ju att lämna organisationen. Om man nu skulle känna att det var fel för dem eller att det är någonting annat, så är det inte det värre än att man kan ta en diskussion med sina chefer och under fredliga former lämna organisationen. Ja, nog med det. Vi kanske ska gå in på en låtpaus innan vi fortsätter detta avsnitt. Så play it on, Victor.
Die Grenzwacht hielt im Osten dem Feinde lange stand. Heut kehrt ihr letzter Posten zurück ins Vaterland. Erschöpft und aufgerieben in treuer Ritterschaft, die Besten sind geblieben, uns andern brach die Kraft. Doch bringen wir die Fahne, die wehen vor uns stritt, von Riegers blutgem Plane in allen Ehren mit. Die Sturm bewährt sich nimmer vor einem Feind geneigt, und heute noch und immer den Weg nach Osten zeigt. Es rauscht dorthin zu mahnen, zu ihr der Vätergeist, trotz aller Not ein Ahnen, dass deutsche Zukunft heißt. Sind wir auch fremd geworden, euch Brüdern aus dem Reich, aus West und Süd und Norden, das Banner blieb sich gleich. ob wir auch hier verderben, das kümmere euch nicht. Die Fahne zu vererben ist unsere letzte Pflicht. Ich darf nicht länger zagen, bald zwingt sie euren Sinn, nach Ostland sie zu tragen. Sie will, sie muss dorthin. Nach Ostland sie zu tragen. Sie will, sie muss dorthin.
Ja. Välkomna tillbaka. Ni lyssnade på något som inte vi fick höra. Och så ni får ta reda på vad det var. Det kommer antagligen att stå i artikeln. Om jag inte missminner mig. Vi har nu kommit in på segmentet Smålandsnyheter. Och vi ska väl till Hultsfred. Så jag lämnar ordet till Hampus.
Ja, tack. Jo, det är som så att Hanna Lagergren, som är svenska lärare på Ålbäcks skolan i Hultsfred, som ser till att indoktrinera ungdomar då på sina svenska lektioner. Då kanske ni undrar vad det är för typ av indoktrinering. Och då är det som så att de får läsa skildringar av andra världskrigets, och jag citerar här, fasor och de vedermödor som nazisternas offer tvingades genomlida. Och på grund av det här då så uppmärksammas hon med Heidi Frids lärarstipendium för hennes värdegrundsarbete. Och jag ska citera Hanna här nu. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi som pedagoger och skola tar upp det här. Många av överlevarna är snart så gamla att de inte finns längre. Vi som skola är jätteviktiga för att dagens ungdomar ska förstå vad som hände och att det faktiskt kan hända idag också. Vet du det, Magnus?
Kan det?
Ja, det är uppenbarligen.
Kan alltså någonting som inte har hänt hända idag?
Ja, så är det.
Okay. Ja.
Så det, för det första så är det ju ganska intressant att hon lägger så stor fokus på förintelsen här nu då på sina svenska lektioner till att börja med.
Ska man inte läsa svenska där?
Ja, och det måste ju ha ett väldigt stort fokus ändå i och med att hon uppmärksammas här då med Heidi Frids lärarstipendium.
Ja, hur mycket nu det är värt.
Ja.
Innan femma.
Och för er då som inte känner till Heidi Frids lärarstipendium så delas det ju ut till pedagoger då som har gjort särskilt kreativa, nytänkande och toleransfrämjande utbildningsinsatser med utgångspunkt i kunskaper om förintelsens historia. Ja, de arbetar ju då mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.
Men vad fan har det på svenskan att göra?
Ja, det kan man undra.
Men sen hon kan ju inte vara speciellt intresserad av att ta åt sig informationen, kärringen.
Nej. Och man kan ju undra vad det är för typ av böcker de får läsa. Men det är väl troligtvis de här gamla vanliga. Det är väl Anne Franks dagbok och de här vanliga.
Anne Franks sagobok.
Ja, precis. Den där som redigerades av hennes far.
Ja, men bara det liksom. Som lärare så borde du för fan känna till det. Det är väl liksom, det är vedertagen jävla fakta. Liksom. Det är ju inget som någon jävla konspirationsteoretiker hittat på, utan så är det. Mm, ja. Och vet man inte det som lärare, så ska man fan inte vara lärare. Alltså.
Nej, den är skriven med en kulspetspenna, och kulspetspennan uppfanns på 50-talet. Mm. Så det är ju... Ja, vad läser de mer kan ni tänka er då?
Oj, oj, oj. Ja då. Det är väl...
Vi får inte glömma, eller vi får inte sluta minnas, eller vad heter det?
Mm.
Och givetvis Heide Frids bok också, för hon har skrivit någon...
Ja,
hon med.
Hittar inte typ skärvor av glas eller något sånt där?
Ja, det frågar inte mig om vad de där heter, för jag fan hade läst någon av dem. Och kommer nog inte... Ja, kanske någon skulle få för mig kanske läsa den bara i studiesyfte.
Ja.
Och sen får de ju självklart i Schindlers list.
Men alltså drar de aldrig paralleller mellan sig själva och Nordkorea? Alltså, de typ ser en totalitär diktatur där människor liksom luras då att ledaren liksom har ridit på en enhörning och liksom är bäst i världen på att spela golf och sånt. Men det är ju precis samma sak som de gör själva ju.
Mm.
Nej, nej.
De hjärntvättar och ljuger för folk. Eller i alla fall, även om de nu inte hade ljugit, så det sättet som de beter sig på. Att alla måste höra talas om den här förintelsen, och vi måste läsa om den hela tiden, och det är det viktigaste som finns. Bara den tankegången och det här sättet de håller på med, det är ju precis samma sak som Kim Jong-il och Nordkorea.
Ja.
Ingen skillnad alls.
Nej, 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 nej. Och varför det ska tas upp på svenskan och en historia som inte har hänt i Sverige med folk som inte är svenskar på en svenska lektion. Men jag tycker det är ganska talande den andra artikeln där du kanske kommer till den sen, där de intervjuar eleverna.
Ja, jag tänkte faktiskt komma till det nu. De har ju ett litet klipp där de har intervjuat några utav eleverna. Och jag kan väl börja med att säga så här att en del, en ganska stor del av eleverna ser ju sådär hyfsat upprymda ut av det här. De verkar ju inte bry sig sådär jättemycket över att deras svenska lärare har fått det här priset. Och sedan så känns det ju lite som att den här förintelse fokuset på de här svenska lektionerna verkar ju faktiskt påverka, ja, hur de pratar eller så. De kanske ska fokusera lite mer på svenska lektionerna än på förintelsen, om man säger så.
Ja, eller så... Ja, jag läste ju där. Eller så har ju åtminstone en förstått det hela korrekt.
Mm. Mm.
Och det är han, den där sista där, som säger att det är viktigt att lära sig om förhistoria.
Ja.
Och förhistoria, det är ju alltså... historia som inte är fullständigt dokumenterad.
Mm.
Eller som det inte finns fullständiga belägg för. Så antingen så har han ju inte lärt sig svenska ordentligt, eller så har han förstått vad det handlar om.
Ja.
Tyvärr tror jag att det är det senaste.
Ja, det första. Precis. Sen fortsätter det ju lite här då, för de har ju en motivation då till varför hon har fått det här priset.
Ja.
Och det är ju i princip samma floskler som det brukar vara. Hanna är inte en vanlig lärare. Hennes undervisning genomsyras av en demokratisk värdegrund och alla människors lika värde. Hon arbetar gränsöverskridande och är drivande i ett förändringsarbete. Hon tänker utanför boxen och är mycket kreativ i arbetet med att få med sig eleverna. Hanna visar att man med enkla medel kan undervisa om förintelsen och de lärdomar som kan dras utifrån dessa kunskaper, även utanför historieämnet, och att skönlitteraturen är en utmärkt utgångspunkt för detta.
Skönlitteratur, ja.
Ja.
Alltså observera detta, att det är skön litteratur. Det är inte fakta, det är de har läst.
Mm.
Så de alltså lär sig om en historisk händelse, en påstådd historisk händelse, genom att läsa skönlitterära texter.
Precis.
Så man kan liksom i stort sett läsa vilken science fiction eller fantasybok som helst och sen påstå att så såg Sverige ut för 7000 år sedan.
Ja.
Ja.
Precis.
Herregud.
Men det är just det jag menar. Varför inser de inte själva vad de håller på med?
Ja, jag vet inte.
Alltså att de tittar sig i speglar liksom och säger, ja, skönlitterära böcker, ja, precis. Det kanske var lite dumt där. Vad händer i skallen på dem liksom?
Nej, alltså, ja, jag fattar inte. Alltså, de är ju mentalt, måste ju vara mentalt, de är mentalt fel på dem.
Mm.
De är så känslomässigt styrda så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det här, slänga bort den lilla svenska de har för att läsa om någonting som inte har hänt. Ja, det blir väl som med dig då, Robert, att kommer de inte fram till samma slutsats, då får de underkända.
Mm.
Ja, fast jag blev ju aldrig underkänd. Jag skrev ju sådana lipuppsats om Martin Luther King.
Ja, men de här kommer ju verkligen att problem, för de kommer inte kunna skriva.
Ja, du menar så.
Hur ska de kunna göra det? Om de har kommit fram till en annan slutsats än den, vad heter hon, Hanna,
ja,
har gjort. Och de inte har lärt sig skriva, för hon har hållit på och blarrat om förintelsen 6 timmar i veckan.
Mm.
Under 3 läsår.
Men alltså, om man tänker sig så här, som en skola borde fungera. Till och med en nationalsocialistisk skola, så hade jag kunnat tänka mig att man läser om förintelsen.
Ja.
Men så lägger man fram argumentation då från båda sidor. Att så här påstås förintelsen har gått till och 6 miljoner judar har gasats. Och så får man höra alla de historierna.
Ja.
Och sen så får man höra andra sidan där man debunkar liksom att det de säger här stämmer ju inte, för det säger ju så, och de har ju inte hittat några rester efter gas i de här påstådda gaskamrarna, och det var inga täta dörrar och krematorierna kunde inte elda upp så många människor och dit och datten. Och sen får ju folk liksom tänka över båda sidorna och sen ta ett beslut. Ska jag tro på detta eller ska jag tro på detta? Vad är mest logiskt?
Ja, men det är ju det.
Alltså, det är så det är ju... världen ska funka ju. Den ska ju bygga på logiskt tänkande. Liksom. Man ska få ta in information och sen ska man bearbeta den. Och så tar man ett beslut. Vilken sida vill jag ställa mig på här?
Ja, men det är ju det. Att den där jäkla bubblan och den där luftslottet de har byggt upp kring förintelsen. Det håller ju på att raseras i och med internet och folk har tillgång. Folk kan faktiskt tänka själv. Man kan ju bara räkna själv. Så har det 3 timmar att kremera en människa. Och du ska göra, för någon hade räknat till att det var 25 000 om dagen som ska kremeras i 6 ugnar.
Och bara en sån jävla grej som liksom varenda historiker vet, att de här lampskärmarna av judeskinn och krympta huvuden och judetvålar var ju rysk propaganda.
Ja.
Och det har de ju erkänt att det var propaganda. Och ändå så hör man fortfarande folk som pratar om tvålar och lampskärmar liksom.
Ja.
Det är för mig helt obegripligt, för det är ju en sak som absolut inte ens försöker döljas egentligen.
Nej, och liksom allting, det liksom plockas ju bort hela tiden grejer. Och det försvann ju då från 4 miljoner ner till 1,5 miljon. I bara Auschwitz. Men det är fortfarande 6 miljoner.
Mm.
Det går inte att ändra på den siffran. Den är konstant. Liksom har du... Ja, säg att du har 4 liter saft hemma. Eller 6 liter saft hemma. Och så upptäckte jag att jag har den där 4 liters flaskan. Det var bara 1,5 liters flaska. Då har du ju fort... Men då kan du inte påstå att du fortfarande har 6 liter hemma.
Mm.
Då felar det ju trots allt 2,5 liter. Men inte när det kommer till förintelsen. Det är konstant siffra. Det går inte att ändra på.
Alltså då, sen, det är svårt att greppa om man sitter och läser mycket på så här, internetforum och diskussioner och sånt. Och så finns det ju många människor där som verkar logiskt lagda liksom, och lägger fram en bra argumentation och hela tiden försöker tänka logiskt och hitta bevis och vill ha källor och så här.
Ja.
Alla de människorna, varför ser inte de igenom det här för?
Ja, jag vet inte.
Alltså, det måste ju vara en sån supermental spärr någonstans liksom, så att det blir bara error så fort man tar upp ämnet.
Mm. Ja, men alltså den här förintelsepropagandan, den har ju, som vi talade om, var det senaste avsnittet eller avsnitt innan det, den har ju blivit värre och värre.
Ja, och det är, ja, för att, det är väl så vissa folk biter det på och vissa inte. Typ som jag aldrig brytt mig ens, liksom, det har inte med mig att göra överhuvudtaget.
Nej, det var min inställning också från början.
Jag påstår förintelse överhuvudtaget, så jag liksom inte brytt mig. Ja, det var angår detta mig.
Ja, precis.
Absolut ingenting. Och det är väl därför man har varit immun mot allt det man fått genomgå genom det svenska skolväsendet och allt man ser på tv.
Ja. Nej, så det är ju bara att prata med äldre generationer liksom, som uppväxte då på 50-60-talet. Det talades aldrig om någon förintelse då. Och då tycker man ju att då, om någon gång skulle vi talas om att, när det var färskt i minne. Nej, nej. Det kom inte förrän på 2000-talet det verkligen slog igenom.
Mm.
Ja, ursäkta Hampus, nu spårar vi iväg här. Det var ju ditt ämne, så du får återta. Tack innan.
Ingen fara. Jag har faktiskt inte så där jättemycket att tillägga där. Men som du var inne på där lite, Magnus, med att den här propagandan blir bara värre och värre. Det är väl mycket så att de är väl mycket mer aggressiva nu när det kommer till sånt här. Därför det blir väl lite sånt här dubbelt upp nu när folk allt mer och mer börjar se igenom all den här skiten som de har spridit nu de senaste årtiondena liksom.
Ja, sen slog det med en sak här. De har ju gjort en tabbe här då med massinvandringen.
Mm.
De har ju alltså omedvetet startat upp ett tvåfrontskrig.
Mm.
Dels mot oss då som har sett igenom bluffen från första början. Eller inte från första början, men ja, som tidigt insåg att det var en bluff. Eller som Robert, inte brydde sig. Och sen så har de alltså importerat miljoner och åter miljoner av människor som hyllar detta istället.
Mm.
Och hur ska man få dem att som inte förnekar att, utan snarare kanske hyllar det och tycker att det var bra gjort. Och genom då svenska lektioner får de att tycka att det är hemskt.
Ja, det blir ju inte lätt.
Och samtidigt så ska du intala de då som de etniska svenskarna, de riktiga svenskarna, att detta är hemskt och detta har hänt.
Mm.
Det blir ju väldigt svårt. Jag tror det är där någonstans alltså det har börjat, att de måste gå åt hårdare.
Mm.
Eftersom du har två läger emot dig nu. Men som sagt, det är min egna, vad jag tror, men
mm.
Jag vet inte, vad tror ni?
Jo, men så kan det ju mycket väl vara. Och, så det kan.
Det var en liten tabbe att ta med hela Mellanöstern hit.
Mm.
Först starta krig mot dem och sen så släppa hit dem här och sen så försöka lära dem att det utvalda folket är ett jättebra folk på alla sätt och vis.
Ja, och jag tror väl också att familjer som liksom vill skydda sina barn från mycket sån här propaganda kan nog ta lite lärdom av hur de här importerade folken gör. Alltså att man börjar tidigt ändå liksom att att ja, alltså att man börjar ta upp såna här tidigt, saker tidigt liksom, så att de inte, så att inte barnen faller in i det här systemet liksom med att de här lulliga sakerna som värdegrund och alla människors lika värde och de här sakerna.
Ja, men sen har du ju det problemet att du måste ju få ditt barn att förstå att den kan inte sitta och säga så i klassrummet.
Nej,
det är ju det. Då blir det ju samtal med psykolog och psykiatriker och läkare, och sen får den ju en stämpel på ADHD, och sen i med lite medicin så sitter den som urblåst, jag vet inte vad, i skolbänken och fattar ingenting.
Ja.
Men samtidigt så behöver man väl inte liksom dra upp sådana saker för barnen. Var med genom en normal uppfostran där de läser vad som är naturligt liksom. Jag tycker jag det är viktigt att man förklarar för barnen att blir barnet bög eller flata så får de inga barn, till exempel. Det brukar bita rätt hårt att förstå dem. Men man förklarar för dem att en mamma och pappa måste man ha, annars kan det inte bli barn.
Ja.
Och sådana grejer, för det biter hårt på barn, för de förstår det där. Och ta åt sig saker som är naturligt.
Jo, men problemet är att de börjar redan i skolan, i förskolan med det där. Och att det går att ordna på annat vis. Jag vet inte hur det går till.
Jo, men det är svårt, men alltså det är bättre att ta och lära dem vad som är naturligt. Och inte dra in massa politiska frågor och förintelsefrågor och judar och sånt i barnuppfostran. Barn ska ju få vara barn, och det är ju skolväsendet som gör fel, som inte låter barn vara barn, utan de ska hjärntvätta dem och fördärva dem. Det är väl, och då ska ju inte vi göra samma fel.
Det är väl det liksom att man lägger stor vikt på att man lär barnen att tänka kritiskt kring saker och komma fram till sina egna slutsatser. Om man uppmuntrar dem till det väldigt mycket, så behöver man ju liksom inte gå in kanske så där jättemycket på olika skeenden eller påstådda sådana som har varit i historien.
Nej, precis. Det här med källkritik, det är ju viktigt att de lär sig det, och att de även tar med det vid hjärntvätten och börjar fundera på, kan det här stämma?
Ja, och liksom inte vara rädda för att ta del av information som de kommer över. Liksom. Uppmuntra dem till att vara vetgiriga, att de vill lära sig saker. Så tror jag nog liksom att det faller nog ganska väl ut.
Ja, det slog mig här nu, alltså den dagen det kommer en mattelärare som matematiskt kan lära barnen hur man systematiskt mördade 6 miljoner judar och lyckades kremera dem. Hur det matematiskt gick ihop. Han kommer ju få Nobels fredspris.
Det får han säkert.
Jag garanterar att han får Nobels fredspris om man matematiskt kan räkna ut att, så att barnen förstår att någonting som är helt omöjligt att förstå. Ja, ska vi säga att vi är klara med detta ämne?
Ja, det kan vi göra.
Tror inte vi kommer så mycket längre där. Så vi tar väl och
jag kom på en liten slutkläm på det här.
Ja, visst, kör den.
Att hade vi suttit och gjort det här radioprogrammet i Tyskland eller Frankrike nu, så hade polisen stått och knackat på dörren, och så hade vi fått skaka galler.
Ja.
Bara att veta det gör ju hela förintelsehistorien väldigt absurd.
Ja, och skulle vi ha fått tilldelat oss en offentlig försvarare, så hade den också fått skaka galler.
Ja, om den hade försvarat oss så hade den fått skaka galler.
Ja, och när den advokaten hade kommit ut och förklarat varför den hade suttit i fängelse, då hade den advokaten fått skaka galler en gång till.
Ja, så sjuk historia. Vad hette hon? Ja. Hon var ju väldigt modig.
Ja, men ändå. Alltså, fatta vilket sjukt samhälle. Man måste sitta där man måste sitta i fängelse för att ifrågasätta ett historiskt skede. Och du blir satt i fängelse för att du gör ditt jobb som försvarsadvokat. Och när du kommer ut från fängelse så blir du satt i fängelse en gång till. För att du har förklarat varför du satt i fängelse.
Och det roliga var ju att när hon förklarade varför hon satt i fängelse så gjorde hon det på något seminarium med yttrandefrihet som diskussionsämne.
Ja. Den karamellen, gott folk, den kan ni verkligen suga på, så kan ni börja fundera på hur mycket sanning det egentligen finns i det här med förintelsen. Om det inte finns en hund begraven eller en hel kennel kanske rent utav. Och jag tror väl att vi efter detta går på ytterligare en låtpaus faktiskt. För att vi ska förbereda nästa nyhet. Som är lite mer långt flygande. Så producent Viktor, kör igång spelaren.
NR Småland på nordiskradio.se.
Ja, då är vi åter tillbaka. Men nu försvann ju han som... Nej, nu är han tillbaka. Det var Robert som hade något. Vi flyger från Hultsfred till Alvesta. Och vad har hänt i Alvesta, Robert?
Då glider vi in på vapen igen. Och då är det en 25-årig man i Alvesta kommun som åtalas misstänkt för ringa vapenbrott efter att polisen hittat ett armborst i hans lägenhet. Och det är polisen som togs in i den 25-åriga mannens hem på en ort i Alvesta kommun i ett annat ärende när de stötte på det medeltida vapnet. När polisen frågade 25-åringen om vapnet svarade han: aha, är det där det är? Det har jag letat som fan efter. Så, typ. Och sen så då lite entusiastiskt så berättar jag för polisen att han har byggt det armborstet själv och han har tagit delar från ett annat gammalt armborst. Och så har han även sagt att han inte har testat vapnet eftersom han inte har några pilar. Och då går ju polisen bananas här och beslagtar ju det här armborstet och tar ju in det till stationen. Och man analyserar och kommer fram till att det är ett licenspliktigt vapen det här och åtalar mannen. Och själv förnekar han ju brottet och säger att han inte visste att det var olagligt att ha ett armborst. Och så är det ju faktiskt att ett armborst är ju ett licenspliktigt vapen i Sverige. Men om man tittar på bilderna på det här armborstet så tycker jag att det ser ut som man har snidat ihop något från något gammalt antikt armborst från 1700-talet. En båge i metall där vid och så något hemmasnidat lås på en träbit.
Ja. Det är större, större risk att man skulle skada sig själv än någon annan.
Kan jag tänka känner mig. Ju med så liksom att han, att han får den här bågen i nyllet när han ska spänna upp den eller vad han nu ska göra.
Ja. Nej, men har man inget viktigare för sig så.
Alltså egentligen en rätt kort nyhet, men det viktiga här tycker jag ju är att liksom att en person som på lite skoj bygger något litet låtsasarmbrott hemma ska åka dit för vapenbrott och så springer det runt folk i Malmö med kalashnikovs och skjuter skarpt och där verkar det inte hända någonting.
Nej.
Och sen lite det här att är det inte lite var mans rätt att på något vis kunna beväpna sig? Jag menar, vill man skada en annan människa så kan man göra det med en kökskniv. Det behöver inte vara ett armborst ju. Mm. Och en kökskniv kan ju många gånger vara ett mycket bättre vapen än ett hemmabyggt armborst.
Ja, fråga Anna Lind. Mm. Hon fick ju smaka på kökskniv på Ikea, eller vad var det? Nej, det var det inte. Det var galne eritreanen som skar halsen av två svenskar.
Ja, just det.
Alltså Anna Lind fick ju smaka på morakniv i Jönköping, va?
Nej, Stockholm.
Stockholm, på något stort NK-varuhus.
Jag tror det. Ja, nej, men jag tycker också att det var mans rättighet att ha ett vapen att försvara sig själv och sin familj och sin egendom med. Så enkelt
och just,
är det bara.
Just armborst är ju ändå ett rätt intressant vapen om man tittar till lagstiftningen. Om man säger längre tillbaka eller längre och längre, man behöver inte alls gå jättelångt tillbaka. Man kan gå tillbaka till 1991. Innan dess så var det helt fritt för någon att köpa en armborst i byggsats och bygga ihop hemma själv.
Nässå.
Sen 1991 så ändrade man vapenlagstiftningen. Och då gjorde man något väldigt, väldigt märkligt. Förstås brukar det vara så att när man ändrar lagstiftning så kan ju folk inte bli dömda retroaktivt. Alltså om du har ägt ett armborst innan man gjorde det licenspliktigt så tycker man ju att då borde den personen få fortsätta äga sitt armborst utan licens.
Ja.
Men så gjorde man inte. Utan då gav man dem en tidsfrist. Att den 30 juni 1992 så skulle de ha registrerat sitt armborst och sökt licens på det. Annars så blev det ett olagligt vapen. Om du då fortfarande behöll det här vapnet så kunde du bli åtalad för vapenbrott.
Så.
Och jag vet inte, går inte det lite emot grundlagen och ha en retroaktiv lagstiftning där man kan bli dömd retroaktiv?
Ja. Det är väl egentligen inte retroaktivt i och med att du har att efter det datumet så är du ju innehavare av vapnet när lagen vinner lagakraft. Om man säger. Så det blir ju inte retroaktivt utan hade du ett vapen innan dess, ett armborst innan det datumet och du blev dömd, då hade det ju varit retroaktivt, men har du inte gjort det av med din armborst när lagen träder i kraft så är det ju inte längre retroaktivt utan då är det ju aktuellt. Det är den dagen de hittar den som räknas då ju. Men något som är ännu sjukare, det var ju nu, det var väl inte så länge sedan de skulle in och börja numrera och märka svartkrutsvapen. Var det inte det?
Det har jag faktiskt inte hört någonting om, men det låter ju intressant. Jo, vad är det för typ av svartkrutsvapen du pratar om? För det finns ju två olika typer där. Det finns ju vapen som är tillverkade innan 1890 och som är gjorda för ej enhetstät patron.
Ja, det var de. Det var de.
Eller ej gastät enhetspatron heter det naturligtvis. Ja, det då är det ju licensfri. Sen finns det nytillverkade svartkrutsvapen. Och de är det ju licens på.
Ja, nej, det var de gamla. Det var ju han med stort M och litet organ som kom på det. Och det är ju... Det är ju precis det som de används vid gängskjutningarna. Så är det ju gamla musköter och muskelunder. Svartkrutsröken ligger ju tät i förorterna efter sådana här uppgörelser. Det har ni väl sett på tv.
Men alltså egentligen borde de ju uppmuntra dem att skjuta med svartkrutsvapen istället. För det hade nog inte blivit så många dödade. Tror inte jag. Om det är någon som någon gång har skjutit med ett svartkrutsvapen så vet de att det tar en liten stund att ladda om ett sådant. Och det är ju inte alltid så att precisionen är 100%.
Nej, jag tycker deras position i huvud taget inte är 100% i utgångsläget. Så att det skulle nog kanske minimera risken. Men bara komma på den idén att nej, nu tar vi och registrerar alla svartkrutsvapen som är från 1700-talet. Mm. Bara för att komma åt gängskjutningarna i Stockholm och Malmö. Hur fan tänker man?
Men var detta någonting de har lagt på förslag nu, menar du?
Ja, han gick ut med förslag. Det tyckte han var rimligt.
Eller om han blev utskrattad förhoppningsvis, eller?
Det kanske var en Damberg som... Det var någon av de där jävla mupparna, i alla fall regeringen, som kom på det förslaget. Och det blev liv då på de här skjutarklubbarna då, vad det nu heter. För de började också diskutera att det är ju helt vansinnigt att resa på dem som ja, har som en hobby och är rädda om sina vapen. Och aldrig skulle tänka sin tanke att skjuta på en människa med att. Och så som du säger, Robertson springer i fart med Kalashnikov i Malmö och så Stockholm, Göteborg och pepprar för fullt. Då ger man sig på svartkrutsvapen. Det är det största problemet i Sverige idag.
Ja, men det är ju en avväpning ju. Och den ja, civila vita befolkningen som sker. Alltså, det finns ju inte en kriminell människa på detta jordklot som hade velat springa ut med ett jävla armbåst eller en gammal svartkrutsrevolver och kriga, utan de åker ju till Balkan och hämtar hem lite rediga pistoler istället, och så var det ju inte mer med det.
Ja, och så får de en låda handgranater på köpet.
Men sen då, det är ju konstigt då att man inte kan satsa lite på gränspolisen.
Ja.
Istället liksom, för att jag menar det är ju där du har ett inflöde av vapen, så vill du verkligen göra någonting åt det som hände i Sverige så är det ju där man ska börja. Mm.
Ja, men det fattar de ju inte, utan de ger ju sig på laglydiga människor. Alltså, de ska ju nagga det. Frågan är ju inte om att komma åt kriminella gäng och skjutningar, utan jag tror ju snarare det är att avväpna den vita befolkningen. Så att den ska inte kunna skydda sig själv i huvud taget. Eller vad tror du, Hampus?
Jo, men jag är inne på samma spår då. Så jag är. För jag menar, annars hade det ju, hade de nu verkligen velat sätta ner i foten och ge gränspolisen mer resurser liksom, och det här, så hade det nog inte varit himla. Men det är väl snarare så att de väljer att inte göra det, för just nu så passar det deras intressen. Då kan de ju, då har de ju en jättebra ursäkt till de här idiotiska förslag liksom. Märka gamla krutvapen och sånt där.
Ja, och sen den ökade övervakningen och mer resurser till polisen och ja, hela allt det där. Alltså, det är bara en rundgång, och det finns ju bara en grupp i samhället som tjänar på det, och det är de som har mycket pengar och äger aktier i övervakningsbranschen helt enkelt. Och de som tillverkar övervakningsutrustning. Även läkemedelsindustrin tjänar givetvis i och med att oron gör att folk måste ha någonting att sova på. Och folk måste ha någonting att stiga upp på. Och folk måste ha någonting för att tåla att gå utanför dörren.
Mm.
Så det är ju bara en klick som tjänar på att.
Ja.
Det är så här de vill ha att. Och liksom grädden på moset, liksom det de egentligen är ute efter, det är en total övervakning av befolkningen.
Mm.
Det är därför de inte gör någonting åt problemet. Jag pratade med en person uppifrån Stockholmstrakten som har varit involverad och ställt sig upp mot den där gängen. Han har ju själv blivit skjuten bland annat. Och han hade väl pratat med någon polis. Och polisen har sagt, ja, vi ska kunna rensa den här förorten på nolltid. Det är inga problem, det klarar vi av alltså. Men det finns inget politiskt intresse av att lösa problemen.
Mm.
Så där har vi det hela. Och sen har vi ju allting att kapitalismen styr. Ja, ja, vid en skjutning, inbrott, skyltfönster går. Då kan man sälja mer. Allting ska gå sönder. Det går ju på försäkringen. Då får man köpa fler saker. Kriminalitet är inbrott. Ja, då kan man ju dels sälja larm. Och sen så måste man ersätta grejerna. Och då måste man ju sälja mer grejer. Och då tjänar man mer pengar. Och då får man upp inflationen. Ja. Och så går det bara runt sådär. Och det är det pris vi får betala av den här vansinniga jävla politiken som styrs i det här landet. Som tyvärr, om inte ni som lyssnar på att era föräldrar har sett till så att vi har. Genom att en gång var fjärde år, tidigare en gång var tredje år, gå och lägga en lapp i en låda. Och tycka att ni har gjort er plikt för ert land och ert folk. Och det har lett. Det är det vi ser idag. Det har vi pratat om. Ja. Vad blir det nu? 40 år har vi pratat om detta. Och ingen har lyssnat. Det kanske är dags att börja lyssna på vad vi säger. Och agera efter vad vi säger. För det kan ju inte fortsätta så här, men. Ja, ja. Lite Zlatan på tv och. Några billiga tysköl och ja, sen är väl allting bra. Eller vad tror du, Hampus?
Ja, det är väl det resonemanget som cirkulerar i huvudet på många. Såna här onödiga distraktioner som man inte har någon nytta av, för de tillför ingenting.
Nej. Man vill ha ett zombifierat folk, helt enkelt.
Eller vad säger du om det? Just nu går nog 90% av alla som är Sverigevänliga och väntar nästa val. Då ska ju Sverigedemokraterna bli så stora.
Ja, just det.
Och bli riksdagsparti.
Ja.
Ja.
Sen gick det inte riktigt så kanske. Och sen så kommer det vara samma visa igen. För de hoppas ju in i det sista att de ska slippa göra någonting själva. Utan ja. Att alla andra ska göra saker åt dem.
Ja. Och sen är det väl det. När Sverigedemokraterna får majoritet så kommer de tända ugnarna där. Och kommer det bli ett etniskt vitt Sverige.
Ja, visst blir det det. För det ja, för de har ju nej. Det blir det inte. För de har ju öppen svenskhet.
Ja.
Så kommer du hit och lär dig svenska. Sätter på dig en hembygdsdräkt, dansar runt midsommarstången. Då är du svensk. Fan,
fråga Curry Karlsson.
Ja, Curry Karlsson, han vet hur det går till. Nej. God vänner, kamrater. Och ni ute i stugorna och på era arbetsplatser. Jag tror de bestämt att det är dags att gå vidare. I programmet. Så att, nu ska jag bara flytta kanske ställt undan vattenflaskan innan jag tog detta. Men nu blev det så här. Så vi tar väl helt enkelt att återvända till Hultsfred.
Mm.
Efter en avstickare till Alvesta. Och nu har det hänt saker. Rättare sagt, det var ju saker som hände vi pratade om förra avsnittet, om jag inte missminner mig, va? Hampus tog upp, va?
Ja, det stämmer. Det var Robert som hade den nyheten.
Robert var det, ja. Jag kommer inte ihåg, minnet började svikta. Och jag vet inte i vilken ände vi ska börja, men nu börjar ju folk reagera. Och nu ska ju det asylsökande lämna Hultsfred. Och de har ju då här en liten intervju med, se här om jag kan uttala det rätt, Sukri Omar, som har bott på Granitvägen i Hultsfred i 2 år tillsammans med sina barn och sin yngsta syster. Och hennes väg då är till Granitvägen i Hultsfred och asylboendet gick från Somalia till Schweiz och Spanien.
Oj.
Innan hennes familj hamnade i Hultsfred. Fråga nummer 1. Hur kan man söka asyl i Sverige om man först åker till Schweiz och sen åker till Spanien och sen söker man asyl i Hultsfred?
Ja. Det är frågan.
Och gränsar Somalia till Schweiz? Har Schweiz blivit så stort eller har Somalia blivit så stort så att det är en gräns däremellan nu, ja, eller?
Det är nog så.
Ja. Så det kan inte vara så att hon har flygit från Somalia till Schweiz?
Nej, det tror jag inte, Magnus. Det låter lite... Nej, fy. Får du inte säga, Magnus?
Nej. Hon, det är ju en intervju här med henne och hon pratar ju då efter 2 år i Sverige så pratar hon fortfarande engelska. Och jag får väl säga att för att vara en så talar hon ju hyfsat bra engelska. Så man kan ju börja undra var hon bott innan.
Mm.
Har hon överhuvudtaget bott i Somalia någon gång? För det har ju hänt det med.
Mm.
Ja, i vilket fall så har de sagt upp nu 105 lägenheter i Stålhagen i Hultsfred och 45 lägenheter i Virserum som vi diskuterade. Och hon fortsätter ju här med att trivs bra då, att vi har Migrationsverket nära, hälsovården nära och en arabisk butik. Så jag tycker att vi bor jättebra här. Ja. Vad kan man mer begära om man är en somalisk kvinna med 9 barn? Eller vad hon nu har. Migrationsverk, hälsovård och arabisk butik.
Mm.
Hon behöver ju liksom inte anstränga sig någonting. Sen har vi intervjuat en Dermika Dog. Och hon jobbar då åt Hultsfredsbostäder som äger dessa bostäder. Hon har jobbat där i 5 år. Måste de ju påpeka. Varför man ska nu påpeka det? Det kan man inte göra annars om man bara ska prata med någon. Sådär.
Kan hon också man... engelska då?
Nej, hon pratar väl knaggligt svenska. Det är många som är oroliga och lite ledsna. De vet ju inte riktigt vad det ska ta vägen. Men det har vi ju, det har ju inte vi bestämmer, säger hon. Vad fan säger jag? Men det har ju inte vi som bestämmer. Det är ju inte vi som bestämmer, står det. Ja, jag satt mig för långt in i rollen där. Det är inte bra. Ja. Nu kommer vi få anbud här om att börja spela in film, tror jag. Men. Jag hade ett litet klipp här som jag tycker att det var väl mest intressant egentligen, det här att Det var ytterligare en artikel här då när Migrationsverkets flytt engagerar i Hultsfred. Och då har de ju, ja, det vanliga SVT-ordning. Slumpvis valt ut några personer på gatan i Hultsfred och intervjuat. Och om producent Viktor är redo så kan han ju spela upp klippet. Så vi alla hör att för en
gångs skull. Har de åtagit sig en gång så ska det ju vara. Ska de fortsätta med det såklart.
Nedläggningen av asylmottagningen i Hultsfred engagerar.
Vi behövs inte det. Och då är det väl som så, då har de väl klarat ut av det inom situationstecken.
Jag tycker inte det är schysst. Man måste ju ta hand om de som har kommit hit och inte bara släppa taget liksom. Så att nej, det är dålig stil tycker jag.
Ja.
Enhetliga röster i Hultsfred.
Ja, det är ju så att vi känner ju en hel del folk i Hultsfred och det är inte riktigt den bilden jag har fått av vad folk tycker i Hultsfred.
Nej, inte jag heller.
Har vi tagit det? Alltså, de pratar ju precis om att de ska skickas iväg på gasning.
Mm.
Liksom, de ska bara flytta. De ska inte bo kvar i Hultsfred, de ska bo någon annanstans.
Mm.
Det är det enda som ska hända. De ska inte deporteras till Gulag. Vilka hjärntvättade människor det finns. Ja.
Jag vet inte
riktigt. Vad säger man om det här?
Ja. Nej, men det är väl mycket det där. Jag menar, det är ju inte precis som, det är ju inte precis att de har intervjuat slumpmässiga personer liksom, eller det varit inne och aktivt valt ut vilka som ska vara med i det här lilla reportaget. Och sen är det väl mycket så där att folk, ja, de tänker väl inte, eller så sätter de sig inte in i situationen riktigt. Jag kan väl tänka mig att den här reporten har väl kanske gått fram till folk och sagt någonting i stil med att ja, men nu så ska alla de här asylsökande iväg härifrån.
Ja, de ska tvingas iväg.
Ja, precis.
Och forslas iväg på boskapsvagnar härifrån.
Ja.
Nej, men för er som är intresserade så titta gärna på det här klippet. Det ligger uppe på SVT Nyheter Småland. Så kan ni bara titta på hur de ser ut. De har frågat. Ser den normala svensken ut som de gör? Det var en gubbe som har någon jävla löjlig tofs med massa knutar i skägget. En ser ut att, ja, hon skulle kunna stå på vilken jävla motorganisation som helst och skrika sig hes.
Som man, den andra kärringen, hon har två afghanpojkar hemma, så hon har ju en batikhexa.
Ja. Och den första där, hon, nej, man ska vara snäll mot de äldre. Men en som är nöjd, det är i alla fall kommunalrådet Lars Rosander. Vi har haft en dialog om detta under flera år och mer eller mindre begärt att det ska lämna helt och hållet, säger Lars Rosander, Centerpartiet, kommunalråd i Hultsfred. Och för er som inte vet då, så har de alltså Migrationsverket hyrt lägenheter i Hultsfred sedan slutet av 1980-talet. Och för att ytterligare förklara lite grann om hur läget är i Hultsfred, så det är ju saker som inte kommer fram i medien som vi får reda på, att det var inte den här sommaren, det var förra sommaren, va? Det var en våldtäktsvåg i Hultsfred. Kommer du inte ihåg, Hampus, vilken sommar det var?
Ja.
Jag tror det var 2018, alltså det var en mängd med våldtäkter, överfallsvåldtäkter som skedde.
Jo, men det kan nog vara.
Och det är ju liksom ingenting som kommer upp och att det ska ha, att det inte har med det här att göra. Det behöver man inte liksom vara raketforskare för att förstå. Och det var ju i samband också med att de här finare, rikare kommunerna dumpade ju sina nyanlända i just Hultsfreds kommun. Och det var ju då allting började hända. Det är väldigt mycket oroligheter. Vi har som sagt, känner ju folk som bor i Hultsfred och det är ju ett jävla liv där hela nätterna i stort sett. Det är mycket oroligheter som pågår där. Och det är ju sånt som självklart inte media tar upp i sann nordkoreansk anda. Tar man inte upp de där problemen, utan man tar istället upp och pratar om att man måste ta hand om de här och de är ledsna och besvikna för att de får flytta från Hultsfred. För de har bott här 2 år, barnen då ska ju få gå kvar då terminen ut, men sen ska de flyttas och de kommer att flyttas då inom Region Syd. Migrationsverket har, så det är Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Så de kommer att placeras ut till och de kommer att försöka placera ut dem så nära som möjligt då de har byggt upp kontaktnätverk i Hultsfreds kommun. Så blir väl Hultsfred, Mönsterås, Vimmerby, de hamnar i då. Och sen är det kanske Kalmar. Så det enda de gör det är ju att de flyttar ju bara problemet några mil. Det är ju ingenting annat. Mm. Men ska man lyssna på de här då, som intervjuer, så låter ju som att de ska ju förvisas ifrån landet och aldrig få återvända mer.
Mm.
Ja, jag hänger upp på det där. Ja.
Hur ser koncentrationen ut på de orterna där runt omkring liksom?
Ja,
har de redan problem som det är då, så kommer det bli långt mycket värre nu då när de får hela Hultsfred på sig.
Ja, Högsby kommun, den går ju definitivt på knäna, för den, det är väl det klassat som en av de fattigaste kommunerna i Sverige. Med ett fruktansvärt underskott på grund av socialbidragen. Och vi har ju varit i Hultsfred och det är ju, det är ingen ljus bild man får av den hålan. För det är tyvärr en håla nu. Det har säkert varit en väldigt vacker liten samhälle med en fin guldstenbelagd huvudgata som går upp igenom gamla hus och så. Men ja, det finns vissa störande element som förstör hela stadsbilden. Så problemet förflyttas bara. Hultsfreds kommun är jättelyckliga. Men de tillägger ju då också, han då, Lars Rosander, att de här lägenheterna kommer att användas till de nyanlända och andra i kommunen som behöver få bättre bostäder. Så det kommer ju inte göra någon större skillnad egentligen, utan de kommer ju
så
bara...
Så du menar de kommer fortsätta nu då och ta emot så kallade flyktingar och
ja, nu
köra
det ju
karusellen
så...
från början så att säga?
Ja, nu ska vi ta sådana som har fått uppehållstillstånd ska ju få bo där istället. Men det ska ju skötas i kommunal regi. Så vad förändringen är och vad folk gnäller över, det kan jag inte begripa. Och varför någon överhuvudtaget ska vara glad, för att det kommer inte att märkas som skillnad.
Alltså jag fick ju, när vi tog upp den där nyheten första gången, så fick jag ju bilden av att det kommer bli en småländsk idyll där i Hultsfred igen och liksom.
Mm.
Men det var inte så verkligheten var då.
Nej, det var inte länge jag fick gå med den tron. Va? Det ska bara bytas.
Jag som har tittat på hus och allting. Och...
Ja. Och... Nej, då ska bara byta rasfrämlingar till nya rasfrämlingar. Från de som söker asyl till de som har fått asyl.
Ja, men det var rätt intressant det där du tog upp med socialbidrag. Att kommunen går på knäna och det är på grund av socialbidrag. Alltså ja. Om man ska dra iväg lite från ämnet här vid, så det här kommer ju få konsekvensen att vårt sociala skyddsnät i Sverige kommer ju avskaffas. Folk kommer ju börja höja rösterna att vi måste ju avskaffa socialbidragen och vi måste skärpa vilka som ska få ta del av socialbidrag och så vidare och så vidare och så vidare. Vi kommer ju förstöra hela vårt jävla samhälle som vi har byggt upp sedan 50-talet och framåt.
Jo, men det är redan raserat.
Ja, men man har ju fortfarande, du har ju fortfarande kvar de här skyddsnäten. Socialdemokratin införde och för att skydda arbetare, för att skydda medborgare och så vidare och så vidare. Det kommer ju avskaffas. Det kommer ett amerikaniserat samhälle där liksom var och en får försäkra sig upp till tänderna liksom och sköta sig själv, och klarar du inte av det så hamnar du på gatan.
Ja, men i praktiken så gäller ju det för svenskar.
Mm.
Alltså du måste ju betala din a-kassa så du får en a-kassa om du blir arbetslös. Och får du inte ett jobb då inom 300 dagar. Du skulle inte tro att du kan gå ner till socialen och få någon hjälp där inte. Det kan du ju bara glömma om du är svensk.
Ja, jag har aldrig varit inne på det spåret. Liksom aldrig ens. Jag har till och med försökt undvika att ha kontakt med Försäkringskassan. Nu, även fast vi är unga och man är ledig ibland. Så jag har fan inte åkat bry mig om det är bra. Men visst, det man hör om bara Försäkringskassan gör ju att man blir mörkrädd.
Ja, nej, men det är ju liksom, allting går ju till dem. De liksom har ju, det finns ju inga krav på dem. Det var ju som i Kalmar, jag berättade om tidigare, i Kalmar då när de plötsligt upptäckte att det felade, var det 60 miljoner i kassan. Det fanns 60 miljoner, var det 60 eller 20? Nej, det var nog 60 miljoner i oredovisade utbetalningar av socialbidrag till invandrare. Och när de började titta närmare på det, då hade de betalt fortkörningsböter. Och invandrarna, de kunde bara komma ner och säga att nah, jag har en hyra på 7500 kronor. Jaha, sa de. Och betalade ut det. Det var ju då integrationsenheten som hade det först. Sen social familjeomsorgen eller vad fan det nu heter tog hand om att då började de ju ställa krav på dem där om att de var tvungna att uppvisa ett kontrakt. Och det blev ju så sånt rabalder i Kalmar så de var ju tvungna att anställa väktare inne på socialkontoret och ha låsta dörrar överallt. På grund av detta att de helt plötsligt ska behöva visa kvitto. Som vilken vanlig svensk som helst som ska söka ett bidrag måste göra.
Jag har en rolig anekdot här då. Som jag har sett med mina egna ögon. Det var rätt roligt. Det var inne på arbete och välfärd. Vad just de sköt. Men det är väl någon bidragsenhet i alla fall. Och då kommer in en mörk herre där. Och han har ju slut på pengar. Och vill ha mer pengar. Och han blir ju nekad detta. Och som tur är så har de ju säkerhetsglas mellan personalen och de personerna som besöker arbete och välfärd. Men i alla fall den här mörka herren, han blev så vansinnig så han skallade det här säkerhetsglaset med huvudet flera gånger tills det liksom gick i bitar helt enkelt.
Åh oh, fy fan.
Sjukaste jag har sett i hela mitt liv. Men man kan bli så jävla förbannad som man skallar liksom sitt huvud i ett säkerhetsglas tills det går sönder.
Då har man träskalle.
Ja, ja, jag vet inte. Jag hade nog gjort det en gång kanske då jag varit riktigt jävla förbannad, men sen när jag märkte att det gjorde ont så hade jag nog lagt av.
Ja, men det är ju där Det är skillnad på folk och folk. Det är ju det. Och en del har impulskontroll och en del har inte det. Och saknar man impulskontroll så händer sådana saker. Ja. Efter att vi nu har krossat Roberts drömmar om en idyll i Hultsfred. Så går vi väl på en låtpaus. Om det inte är någon annan som har något mer att tillägga om denna nyhet.
Nej.
Så kör på Viktor. Spela lite musik för oss. Thank you. Ja, välkomna tillbaka till NR Småland. Och ni som lyssnar, ni lyssnade den 20 februari 2020. Och vi spelar in den 19 februari, så förhoppningsvis har det inte hänt så mycket i de här nyheterna vi har presenterat tills ni hör det. Men nu är vi som sagt var slut på nyheter. Vi har inte mer att vi tycker kunna prata om i nyhetsväg. Och jag får väl be om ursäkt att mitt lilla inlägg i nyhetsrapporteringen inte var av toppklass. Vi har haft väldigt mycket att göra denna vecka. Och det ska man inte skylla på, men det kan bli så ibland. Men nu ska vi gå över till någonting som är väl förberett, och det är ju småländsk historia med Hampus.
Ja.
Varsågod Hampus, ordet är ditt.
Ja, tack så mycket. I det här avsnittet av småländsk historia så tänkte jag att vi ska prata lite om Sigfridslegenden och kristnandet av Småland. Sedan så kommer jag ha en liten fråga då som kanske glider över lite till diskussion till er andra, beroende på hur mycket tid vi får över. Men legenden om Sigfrid då. Sigfrid är ju Växjö stifts skyddshelgon. Och legenden om Sigfrid är en berättelse med mytologiska inslag. Men den har ändå kommit att påverka Småland väldigt mycket. Och den här berättelsen, den äldsta nedteckningen av den, skrivs under 1200-talet och användes för att legitimera Växjö som ett eget stift. Men vem var då den här Sigfrid? Jo, Sigfrid of York. En anglosaxisk munk från England som bjöds in till Sverige under början på 1000-talet av Sveakungen Erik Skötkonung för att omvända de asatroende i Sverige. Och Sigfrid kom att missionera bland annat i Småland tillsammans med sina systersöner som även de var munkar. Och deras namn var Unaman, Sunaman och Vinaman. Och på sin väg då, genom Värend, som är dagens Växjö, så slog de läge vid Växjösjön. Där Sigfrid enligt legenden då blev uppmanad av en ängel att bygga en kyrka. Efter att den här kyrkan hade blivit uppförd så vandrade Sigfrid vidare genom landet och fortsatte att missionera medan hans systersöner stannade kvar då för att sprida ordet om Kristus. Och Sigfrids systersöner, de kom att hamna i onåd hos lokalbefolkningen. Som med högsta sannolikhet inte uppskattade de här främmande lärorna. Samtidigt som det fanns en farhåga då att Sigfrid och hans systersöner sökte använda kristendomen som ett sätt att knyta Värend till Sveaväldet. Och som vi tidigare har diskuterat så har Småland alltid varit starkt självständigt. Så en grupp missnöjda bönder samlades kring stormannen Gunnar Gröpe som inte hade låtit sig bli konverterad till kristendomen. De konfronterade de här bröderna och enligt vissa delar av legenden var det Gunnar Gröpe som halshögg alla tre munkar och så lade de deras huvuden i ett träkar. Som sänktes ner i Växjösjön. När Sigfrid då hade kommit tillbaka från sin färd. Såg han ett ljus över Växjösjön. Och det här ljuset ledde honom då till platsen där det här träkåret nu låg och flöt vid ytan. Med de här tre huvudena då som nu lyste som stjärnor. Så Sigfrid, han lät sig inte avskräckas. Han såg detta som ett tecken och fortsatte att missionera runt om i Småland och övriga Sverige. Ända in på ålderns höst då. Då han återvände till kyrkan i Växjö där han begravdes. Den här platsen då där Sigfrid reste sin kyrka. Det är ju där Växjö domkyrka ligger idag. Hand i hand då med den här legenden om Sigfrid så finns det även egentligen den äldsta dokumentationen om ett uppror i Småland. Då Olof Skötkonung efter det här mordet på munkarna ansåg det som legitimt att gå in med soldater i Värend. Gripa de här männen då som hade dräpt munkarna. Men de kom ju sedermera att benådas allesammans. Vilket tyder på att de med hög sannolikhet var väldigt viktiga och inflytelserika personer i området. Så man kan ju även fråga sig, blev Småland eller Norden för den delen egentligen kristnat till någon högre grad? En av dokumentationerna som finns, och det är då handlar ju om Kalmar Ledung. Och det är ett korståg som visar då att danskar och norrmän i alla fall så sent 1123 kunde kalla ett plundringståg in i Småland för ett korståg. Så det visar ju att åsatron hade ju fortfarande ett starkt fäste vid denna tiden. Och lite kort då om det så var det ju när den norske konungen Sigurd Jorsalafarare enligt den här berättelsen då, eller dokumentationen om Kalmar Ledung tillsammans med den danske kungen Nils korståg i Småland. En konflikt då där danskarna faktiskt inte dök upp. Jag vet inte riktigt om de inte orkade gå på korståg i Småland. Det var väl kanske lite jobbigt så de bestämde sig för att stanna hemma istället. Men i alla fall då så kung Sigurd han genomförde i alla fall korståget. Och det berättas ju om att det var vissa stridigheter, framförallt vid Kalmar då, men även delar av Öland. Och, ja, de här norskarna då, eller norrmännen, de fick ju med sig ganska mycket nötkreatur från Småland. De fick ju även med sig ja, silver och så vidare. Och Sigurd då, han fick även med sig halsband med torshammare på. Som sådes då bevisa ja, den utbredda åsatron i Småland. Mm. Så vad tror ni? Har ni några egna funderingar om det här? Hur länge tror ni Småland blev kristnat? Eller tror ni det levde kvar betydligt längre än till 1100-talet?
Ja, vill du börja Robert så? Eller ska jag hoppa in direkt?
Jag har väl egentligen en annan fundering.
Jaha.
Ja.
Om man sa, vad var det som fick danskar och norrmän att gå på korståg i Sverige? Var det den kristna tron? Eller var det för att de tyckte det var bra att få med sig lite nötkreatur och silver hem?
Det är just det.
Och hur jag menar, liksom, var de då så pass troende så att de gjorde det för sin gudstro? Eller gjorde de det i Kristus namn fast med helt andra motiv?
Jag tror nog att det finns nog båda anledningarna där är nog ganska gällande. För om det nu är som så att åsatron fortfarande var utbredd i den här tiden, kan det nog ha legat ett stort fokus på att få de här personerna att kommentera samtidigt som det är ett jättebra tillfälle. Vi får ju, fick ju ett jättelegitimt skäl till att ge det ut och plundra.
Ja, jag tror ju mer på att det var för att plundra under förutsatsen att man skulle kristna hedningarna.
Mm.
Jag har ju lite inside information från den där tiden, så att säga. Mm. Inte för att jag är så gammal då förstås, men bland annat Borgholms ruin, eller Borgholms slott som det nu heter, det är ju, det var vid den tiden på 1100-talet det uppfördes då som en kasern. Och det var för att skydda då adeln och prästerna, sägs det, mot den hedniska befolkningen på Öland.
Mm.
Och det är ju ingenting som har framgått av den modernare historieskrivningen framstås ganska nyligen, men jag hittade en massa gamla skrifter. Inte detta är ju bra på det sättet. Man kan hitta gamla skrifter. Jag har läst något dokument från 1800-talet om just Borgholms slottsruin, och där stod det just att det började, det var egentligen bara ett runt torn där de kunde förskansa sig mot de hedniska. De var inte riktigt 100% säkra på om det var för att förskansa sig mot de hedniska bönderna, eller om det var bönderna som hade byggt det för att förskansa sig mot de kristna stråtrövarna.
Ja, just det.
Så att, att Småland skulle ha kristnat på 1100-talet, det är ju bara till att glömma. Att Sverige överhuvudtaget var kristnat så sent som slutet av 1200-talet, det vet vi ju att det var ju inte kristnat, som de säger, de skolböcker vi har fått läst. Och jag vet dessutom att de har haft väldiga problem i Småland med att få folk att följa Bibeln.
Mm.
Och specifikt då den äktenskapliga delen av Bibeln där. Att, ja, de ville helt enkelt inte gifta sig, för de tyckte att det är väl onödigt att gifta sig.
Mm.
Det vet ju alla i byn att vi älskar varandra.
Ja.
Så varför ska vi då gå och kosta på oss ett bröllop och stå där och lova en massa saker inför någon gubbe? Så att det skickades ju alltså, ja, var det 1516 eller 1700-talet skickades någon biskop eller någonting uppifrån Stockholm eller Uppsala då, ner till Småland för att komma till rätta med detta. Och det finns ju då nedtecknat i gamla kyrkoböcker.
Mm.
Bland annat så var det då ett par som var gifta, men där kvinnan bodde med en annan man. Och då den här biskopen och hans män då ville ju, sa då till den här maken då att, ja, men du har ju din fulla rätt att hämta hem henne. Och hon ska ju vara här och föda dina barn, för nu har hon ju fått en annan mans barn. Nej, sa han, varför ska jag göra det? Hon älskar ju honom, hon älskar ju inte mig.
Mm.
Så varför ska då jag ta hit henne då för? Så de har ju haft alltså ganska långt in i historien väldiga problem att få smålänningen att följa den kristna tron.
Mm.
Och jag vet att så sent som 80-tal så gick det ju ryktes om att längs, ja, borde det vara Lagan, så kom det ju alltid flytande en blotad gris varje år. Och i någon skrift jag läste, och det är ju alltså, då pratar vi om 1980-tal då. Mm. Och de har gjort, var det några i någon sån här hednisk samfund då, som har försökt göra efterforskningar, och ju närmare, längre uppströms de kom, ju tystare blev folk.
Mm.
Så folk var alltså inte intresserade av att berätta mer. De kom väl en bit uppströms, Sen var det bara tvärtyst bland folket. Mm. Och då får vi ju tänka att det är ju alltså bara 40 år sedan. Det är ju mindre än 40 år sedan detta.
Mm.
Så att Småland någonsin har blivit helt kristnat, det anser jag vara helt uteslutet. Det har ju inte det som övriga Sverige har ju heller aldrig egentligen blivit kristnat i den bemärkelsen, i och med att vi ganska snart övergav katolicismen. Vi har behållit våra hedniska högtider. Midsommar är ju väldigt unikt för Sverige och till viss del Finland då, va?
Mm.
Och det har ju de ju lyckats få bort i alla andra länder och döpt om att till andra högtider för helgon, men i Sverige där var det stopp helt enkelt, att nu har ni gått för långt, ni är fan i våran midsommar. Detta är midsommar och vi ska fira vår midsommar som vi har gjort i årtusenden. Och sen skiter vi högaktningsfullt i om det är Sankt Hans eller Sankt Erik eller Sankt Johan som ni vill fira. För det kan ni ju bäst fan ni vill, för nu ska vi fira våra midsommar.
Med vår nubbe och vår sill.
Ja, här ska det vara dryckeslag och här ska det sättas mat och här ska dansas hela natten lång.
Men sen när man tänker sig, det första invändningen jag får i huvudet att Småland och Sverige inte har varit redigt kristnat, så är det ju ändå att man har ju haft rätt så stor andel av befolkningen som har gått i kyrkan regelbundet. Då vad heter det, kan man väl diskutera kring, har det varit mer som en samlingsplats? Eller ja, har det varit för att man verkligen är gudstroende om man går i kyrkan?
Ja, det är ju den enda chansen du har för att slippa och jobba. Annars var det ju 7 dagar i veckan och det var ju liksom ingen reglering av arbetstider där inte, utan det var ju uppe 5 på morgonen och mjölka, och sen fick du ju jobba tills det inte fanns mer att göra den dagen.
Mm.
Sen om klockan var 6 på kvällen eller om hon var 10 på kvällen eller 12 på natten, det, jag har ju själv jobbat som dräng och jag vet ju även i ett modernt lantbruk att då fick man en sovmorgon, då var man ju helt överlycklig helt enkelt. Men så man hade ju en sovmorgon och den tog man ju vara till. Och vid höskörden där är det ju liksom, det var ju bara att stiga upp då vid 5-tiden, gå och hämta korna och in med dem. Och så skulle de mjölkas, snabb frukost och sen ut och köra hö. In och äta en lunch och sen köra hö fram till hämta korna och kvällsmjölka. Och sen var det ut och köra hö. Och sen kan jag lova att ni moderna stadsbor, har ni aldrig arbetat som dräng på en bondgård och kört hö, så ska jag lova att om ni har gjort det ett tag så kommer ni att glömma bort att det är inte så jävla viktigt att duscha. För det finns ingen ork i kroppen att duscha nu du har gjort det, utan klockan är 12, då stöper du i sängen, sen sover du och du ska upp för 5 på morgonen och hämta korna igen. Och då skiter du fullkomligt i om du är lite svettig och har hö i hela håret. För den delen så gjorde jag då jag gjorde av med mitt hål första gången. Jag ansåg att det var ganska olämpligt att vara långhårig i höskörden.
Mm. Alltså jag får bara så här Emil i Lundeberga känsla när man sitter och när de satt och sov i kyrkan. Och så när de hade husförhör. Och hon är pigan. Nej, jag kommer inte ihåg vad hon hette nu. Men när hon får en fråga av prästen och hon börjar rabbla upp
asagudarna
istället.
Ja, men jag tror att det ligger mycket i det alltså.
Mm, jo, men jag tror det med. Och prästerna liksom, de siktade ju in sig mest på vissa individer eller vissa. Jag menar, de höll ju sig kanske till storstäderna. De var kanske mer intresserade av sitt inflytande hos adeln, hos kungen till exempel.
Ja.
Jag tror inte de hade nödvändigtvis sådär jättestort intresse heller, så att de orkade bemöda sig med att traska till bonden Hans Erik som bor 20 mil bort i den småländska mörka skogen liksom, och försöka lägga ner en massa tid på att se till så han konverterar till kristendomen.
Men sen den här vågen då, när de försökte ta lite korståg i Småland på 1100-talet där. Jag kommer ihåg han Harald Blåtand. Han var väl den första hövdingen, om man säger, i Norden som kristnade sig. Var det runt denna tiden, eller?
Ja, det var väl tidigare, va?
Ja, det var tidigare, jag minns.
Om man säger som Harald Blåtand där, vid anledningen till att han kristnade sig. Det var ju rent strategiskt.
Mm.
Om man säger, och det kan nog mycket varit så att det var ett strategiskt drag från många av de här lite högre upp i samhället att kristna sig.
Ja, jo, men det var ju mycket samma sak när de hade övriga korståg i Baltikum, till exempel i Estland och de här områdena. Då hade de ju jätteproblem att konvertera lokalbefolkningen. De sa ju att de var kristna liksom, när de blev tillfrågade. Men så fort de kristna soldaterna då, eller korsfararna, inte var där, eller prästerna för den delen, så ägnade de ju sig åt sina gamla gudar, sina gamla traditioner.
Ja, visst gjorde de det.
Så jag menar, folk är ju liksom inte dumma i huvudet liksom, på så.
Nej. Nej, så ja, det finns massvis historia, och det är ju ett stort intresse hos mig. Det har ju varit så hedningatiden och kristnandet av Norden, och som egentligen aldrig blev kristnat. Mm. För det finns ju inget land i världen som har blivit så snabbt sekulariserat som Sverige.
Ja, precis.
För det gick inte ens i Ryssland då, när de försökte tvinga dem att bli sekulariserade under kommunistdiktaturen, så blev det det.
Mm.
Men i Sverige, där har vi frivilligt släppt kyrkan helt och hållet, och vi intresserar oss inte, och det finns ju en anledning, för enligt mig så passar inte den tron in hos oss. Mm.
Men sen är det lite så som asatron har ju alltid varit en positiv tro. Alltså du har dina idoler liksom, och den vill ju att du bygger på dig själv, och den vill ju att du ska bli lika stark som Thor liksom.
Ja.
Lika vis och modig. Men kristendomen, där föds du in i synd, och du ska leva ditt liv, och du ska streta där för att behaga Herren i hans rike sen när du. Jag menar, det är ju bara en jävla... Man blir ju bara ledsen när man snackar om kristendom. Men när man pratar om asatro så är det lite mer jävla namma liksom. Och du ska bli lika cool som Thor, och du ska bli stark, och du ska bli bättre.
Ja, och sen så... Nej, men sen så har du ju också att hyckleriet inom... Vissa religioner finns ju inte inom hedendomen, utan du har ju gudarna, de är ju nyckfulla, och ja, precis som allting annat. Det är ju mer av en naturreligion, och väder och vind och natur är ju nyckfull. Den kan ju jobba med dig i mångt och mycket, men den kan ju lika gärna jobba emot dig.
Mm.
Och vad det
och
beror
så
på
kan
det.
Man ju titta
det är olika
på
orsaker.
Så här, men liksom, att är du asatroende så får du dricka mjöd. Men är du kristen så får du dricka vin. Så då...
Nej, du ska dricka blod. Du ska dricka blod. Du ska dricka Kristi blod.
Ja, det gjorde ju valet ännu lättare, tycker jag.
Ja.
Eller? Och så får du äta helstekt gris. Eller helgrillad gris, man.
Ja.
Om du är asatroende.
Ja, jag har ju en av mina favorit historier där, sägnen då, eller berättelse. Det var ju en dansk vikinga eller hedningahövding. När det kom på en missionär kom då. Han tyckte, ja, det lät ju bra det där med, det var väl det tokigt det där med kristendomen. Det lät ju bra med änglar och harper och mycket grejer där och det, och sen så. Han vill döpas då. Och sen så. Men innan han skulle döpas då frågade han då. Men hur är det med mina förfäder nu då? Det är ju. Vad händer med dem? Ja, men nej, det kommer ju vara så att du kommer få plats med mig vid min högra sida i himlen då. Ja, mina förfäder då. Nej, men de var ju inte kristna, så de kommer ju brinna i helvetet. Och så tänkte hövdingen en liten stund och så vände han sig mot prästen, så säger han: ja du, jag brinner hellre i helvetet med mina förfäder än att jag tillbringar tiden i himlen med dig.
Mm.
Och där är ju lite grann av det lynne som vårt folk har haft genom tiderna med att hedra det som har varit innan.
Mm.
Och det ligger ju kvar latent in i oss. Det är ju medfött, och vi behöver bara få tillbaka det där att folk ska släppa telefonen, slå av datorn, gå ut i skogen och känn. Lyssna på dina förfäders röster. Vi är ju en del av naturen, och det får vi aldrig glömma bort. Oavsett hur mycket teknisk vinning vi har, så ja, naturen kommer att slå tillbaka, och det ser vi ju nu att den gör. Är vi för många, då skapar naturen någonting som tar död på oss. Det är bara så.
Jo, så är det ju. Annars får man ju andra problem istället.
Ja. Ja, gott folk. Vi har pratat bra om det här. Så jag tror vi tar och anser att det här var diskussion. Så vi hoppar över sista segmentet, för det blev ett ganska långt program ändå. Vi vill ju trots allt det nämna då att det börjar ju stunda. Det är faktiskt närmare 1 maj än vi tror. Och vi ska ju självklart åka till Uppsala allihopa. Och då är det ju bara så att det kommer att ordnas samåkning. Även detta år som alla andra år. Men mer information om det kommer ju att komma upp på Nordfront vad som lider. Och vi kommer ju även att prata om det här i radio också, vad som lider. Ska vi ta lite kort om vad vi anser om vår offentliga aktivism? Är det något att ha, eller?
Det är ju
bara en massa åkandes bil i onödan? Och
alltså, man kan säga så här att visst, det kan ju bli en del åkande emellanåt, men de här offentliga aktiviteterna som demonstrationer och offentliga flygblodsutdelningar och sånt där, det väger upp på alla fronter den här tiden som man kanske lägger då på att sitta och köra, eller som man kanske lägger på bensinpengar, för du har så mycket att tjäna på det, och du får ta del av så mycket olika åsikter och tankar från folk.
Ja.
Så det är helt klart värt det, så tveka liksom inte och följa med på en demonstration.
Nej, och det tjatas ju många andra tillfällen om att då den säkraste platsen du kan vara i Uppsala den 1 maj, det är i vårt demonstrationståg. Jag kan lova att det är betydligt säkrare att gå där än det är att gå genom Gottsunda en lördag 9:00. Så tveka inte. Slut upp i Uppsala 1 maj. Vi kommer att ha som vanligt funktionärer som tar hand om skyddet och ser till så allting fungerar. Vi kommer att ha en säker samlingsplats. Hör av er. Och åk med oss, så vet ni att ni kommer rätt och ni kommer åka säkert. För var kan man åka säkrare än i en bil med massa aktivister i Nordiska motståndsrörelsen? Det är nog den säkraste bil du kan åka i. Vi har alldeles utmärkta chaufförer. Och du har kamrater i bilen som kan hjälpa dig i alla lägen. Då vi är utbildade inom i stort sett allt som kan behövas. För i stort sett alla händelser som i dagsläget kan uppstå.
Sen får väl ändå nämnas också att som alla andra år så kommer det säkert komma upp kontaktuppgifter för samåkning på hemsidan inför demonstrationen.
Ja, det var, jag tror jag sa det nu när du blev utkastad där, att det kommer att komma upp på Nordfront allting, och att vi kommer självklart att prata mer om det här i radion när det närmar sig. Hur känns det, kamrater? Är ni, börjar ni bli taggade för demonstration?
Ja, det måste jag säga. Det ser ju fram emot året om.
Ja. Robert, är du taggad?
Ja, men det är väl klart. Det är väl en höjdpunkt. Absolut.
Ja, nu är det ju länge sedan. Vi har ju bara en förra år egentligen. Riktigt. Mm. Det var väl någon spontan vi körde någon gång, men det var ju bara en eller två. Fast det var ju bara på en dag. Så ja, det är ju ett helt år sedan. Och vi har ju varit bortskämda nu några år med att ha ganska många demonstrationer. I Sverige då, får tilläggas. Vi var ju även i Danmark och demonstrerade. Och vi har ju varit i Finland och demonstrerat. Men i Sverige har det varit lite tunnsatt förra året. Men som sagt var, vi hade ett litet annorlunda år förra året. Och det kommer att bli annorlunda i år. Det kommer ni att märka. Och vill ni då vara med i detta annorlunda år? Jag tjatar, men det finns bara ett sätt att få vara med. Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen. Var med att skriva historia. Var med att rädda ditt folk. Med de orden avslutar jag. Och som vanligt så når ni oss på nrsmåland@nordiskradio.se. Vi finns fortfarande på Twitter. Vi gjorde åtminstone det igår. Och sköt om er där ute. Och jag tackar dig, Robert, för din medverkan ikväll.
Tack själv.
Och jag tackar dig, Hampus, för din medverkan ikväll.
Tack själv.
Och ett stort tack till producent Viktor för att ha sett till att det här programmet blir inspelat och sänt imorgon. Om ungefär 12 timmar kan ni höra på detta när vi nu slutar. God förmiddag, gott folk.
Nordiska motståndsrörelsen.